Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna! Välkomna till 30 plus trevar.
Verkligen.
Hej, god morgon. God morgon. Jo, nej men det är tuffa på. Fan, vädret är ju kanon.
Ja, exakt. Det är ljuvligt.
Alltså det är på riktigt att titta ut nu. Att det är så mycket slask. Alltså sånt som det är slask innan det ens träffar marken, så att det går knappt att se ut genom rutorna, för det är så randigt av slask.
Ja.
Och sen ja, men är det regn, grått.
Ja, men liksom, från snö kaos till regn kaos.
Ja.
Men nej, men jag kände då i morse när Kjell skulle till pendeln och bara fasen. Jag skjutsar ner det, för att det är verkligen slaskkaos och regnar liksom sidled. Och sitter där, och jag som ändå är då en januari-marsare och älskar januari-mars, kände att det var svårt att liksom bygga upp den här peppen just i morse. Men
till och med du.
Det är bara att gå och köpa sig ett gäng tulpaner och se fram emot nästa fjällresa.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed.
Du var väl precis i fjällen, Tove?
Nej, men ja,
exakt. Tove, du får öppna här nu i dagens avsnitt.
Ja, nej, men jag åkte ju... Det här gjorde jag ju förut också. Alltså åkte med två kompisar upp till Lofsdalen som ligger i Härjedalen. Bara några dagar liksom, och hade så här mysdagar i fjällen, och det var så jävla fantastiskt. Alltså det var verkligen så att vi har pratat om det under hela året, så nu gjorde vi samma sak. Vi tog med oss en extra person bara. Vi var fyra tjejer som åkte upp till Lofsdalen, så bor man på det här fjällhotellet som ligger liksom precis vid backen. Alltså det är bara så smidigt allting liksom. Det är ingenting. Det är verkligen det jag skulle säga, att livet där uppe är alltid bara enkelt, smidigt och enkelt. Det är liksom, för det första är det så här, själva fjällhotellet tycker jag är... Du har ju också bott där, Klara. Att det är så här, det är så sjukt trevlig personal. Det är bara så här enkelt och opretentiöst. Men maten är jättegod. Det finns liksom, du vet, pingis och biljardbord. Och det finns biorum för barn. Men du vet, så här, det är bara... Allt är enkelt att vara där, känns det som. Och sen så är det så här, världens snällaste pister. För någon som inte är så... otrolig på att åka skidor som jag, så finns det verkligen jättemycket nedfarter liksom, som bara känns så härliga och underbara, lagom svåra liksom, men man, alltså det finns så här lagom utmanande andra pister också liksom. Och det är för andra året i rad, oförskämt nog, så var det alltså helt, det var vindstilla, det var alltså klarblå himmel och krisp.
Så det var liksom, det såg så vackert ut. Vintersaga.
Man åker i backen och bara stannar till och tittar uppåt i pisten och bara, det är bara tystnad, det är inte en människa här, det är bara vi här. Alltså det var så underbart. Det var ju, vi valde ju liksom off-season också, så att det blir ju extra mycket så för oss. Men alltså jag vill göra det här varje år tills jag dör. Det var så jävla mysigt. Och sen så var det en lokal kvinna som heter Laila som frågade i förväg om jag ville göra något som heter fjällterapi. Och jag bara...
Ja, vad var det för något? Du pratade om det förra avsnittet. Vad visade det sig vara?
Jag blev helt fnissig. Jag tyckte att det lät liksom helt new age shit. Men det var så mysigt alltså. Det är den här kvinnan. Hon är liksom 60-plussare som har bott där uppe i 40 år. Som tar med en på turskidor. Så att det är liksom inte längdskidor utan det är ju såna här turskidor som har liksom är lite off the beaten track.
Och alltså du skinnade?
Nej, det är inte att skinna. Utan det, men det är
inte längdskidor?
Nej, exakt. Nej. Det här är liksom, de är lite bredare än längdskidor och sen har de ett annat fäste. Så att det blir ju lite samma för man går ju mycket uppför men man kan ju åka nerför med samma skida liksom. Men då i alla fall så jobbar man sig upp på liksom fjället liksom. Så man går en liten serpentin formation upp för fjället och sen så när vi kommer liksom nästan högst upp på toppen då bara stannar man till invid en gransänka och så liksom får man krypande ta en position så man inte liksom gör hål rätt ner och faller ner i 2 meter eller vad det nu kan vara för tjocklek på snön, 1 meter. Har hon med sig lite renskinn och sen så har hon med sig varm choklad. Bara det kändes så mysigt och tryggt. Och så satt vi där och tittade ut över hela Härjedalen med den här puffande liksom, varma drycken och alltså, det här oförskämda vädret. Det var visserligen kallt som helvetet. När hon kom så var det minus 28. Sen var det liksom lite varmare när vi kom upp där. Så att det var liksom, ja, det var helt görbart. Men det var bara så jävla mysigt. Och hon bara, alltså, det var ingen new age shit. Det behöver inte vara något fel på det heller. Det bara att jag blir fnissig av det. Men det var verkligen bara så här, så vi bara snackade så här rimliga frågor man kan ställa sig om liksom livet och naturen och vad man mår av och hur man mår av det och så vidare och så vidare. Det var liksom bara mysigt och allmänmänskligt liksom, jättefint. Och hon var så gossig den här Laila, hon var verkligen så här varm morsa typ liksom som man bara kände sig trygg med liksom. Och sen så åkte man ner för allt det vi har klättrat upp för. Jätteroligt. Och sen så åkte man tillbaka till hotellet och så tände hon en liten brasa. Och så fick vi lite kaffe. Och så att man summerade liksom hur förmiddagen hade varit. Och jag tyckte det var så jävla trevligt. Det var verkligen underbart. Och sen hade vi då den här skidan i backen som sagt var liksom en till sån där krisp. Man liksom skrattar högt med ljud för man kan typ inte tro att man har... Som tur. Man är bara så lycklig liksom. Finns stilla, krispigt, perfekt underlag. Inga köer, inga människor i backen. En underbar gulaschsoppa i toppstugan med utsikt över hela jädra Härjedalen. Du vet när allt bara klickar. Det var så mysigt. Och sen så blev vi liksom på lyset, drack jättemycket vin och liksom hade för- och efterfest på Tessans rum. Och liksom hade vighetstävlingar, sminka varandra, allt det som jag har en riktigt god tjejresa till.
Jävlar vad vig du var.
Ja men jag är inte, det är otippat alltså, feature.
Du kan få benet typ bakom huvudet, helt sjukt.
Ja, jag vet. Det är lite otippat.
Men den kan du dra till, liksom. Saker du inte visste om Tove Nordström.
Exakt.
Nej, det visste jag verkligen inte. Jag har aldrig sett dig i en sån position, så att säga. Av naturliga anledningar. Men roligt att du inte har dragit det fler gånger som ett partytrick, tänker jag.
Ja,
ändå.
För det är ju... ja, nej, men det börjar nu, Klara. Det är 2024. Det kommer vi få se nu, till varje dag.
Ja, och sen tänker jag också att det är en sån där grej som killar uppskattar. Att tjejer är vig. Alltså, det är inte osexigt.
Ja, nej, men precis. Jag ska prova nästa gång jag har en man i mitt sovrum så ska jag prova att sätta benet bakom huvudet och fråga om man ger avancer.
Jag trodde att du skulle säga att du skulle göra det nästa gång när du stod vid en bardisk, vilket skulle vara väldigt kul att se.
Bara en mer generell förfrågan. Gillar ni vad ni ser?
Ja, precis.
Vem vet?
Kul scen ändå när du ligger där och bara gillar du vad du ser med benet bakom huvudet. Och alltså, garanterat och sen, ett skratt.
Och sen avancerar och tar det andra benet upp också och börjar gå som en krabba, ni vet, på stjärthalvorna på golvet.
Gillar du mig nu? How do you like me now?
Ändå ett bra trycktest på vet om killen man dejtar har humor eller inte.
Mm. Verkligen.
Det får man verkligen säga.
Den här krabbgången är också svårt att få osedd sen.
Också för att det är 50% humor och 50% skräckfilm.
Ja, verkligen. Okay, han ringer en exorcist.
Exakt. Det är typ att det hade varit rimligt. Nej, men det här är saker som vi kommer att återkomma till. Jag ska försöka skaffa bilder på detta när det händer.
Absolut. Klara, över till dig då. Vad har hänt sen sist?
Men det har varit både jättehögt och jättelågt. Lågt, jag har en kusin som har blivit väldigt sjuk i cancer. Och jag tänker att jag kanske kommer få alla möjlighet att återkomma till det. Jag ska bara se lite vad jag kan berätta och inte. Men jag är väldigt arg på vården på olika sätt. Jag vet ju att vården ofta funkar jättebra, men den kan också funka jättedåligt. I hans fall så blir det väldigt tydligt att vården gör skillnad på människor och människor beroende på vad de har i bagaget. Mm. Och det finns så enkla medel att liksom komma runt det. Jag vet att det blir jättesvårt att förstå nu vad jag menar, men jag tänker att vi har anledning kanske att komma tillbaka till det. Och jag måste kolla med honom också vad han vill att man pratar om och delar och sådär. Men ja, så det har varit en sån här... Man blir så arg. Och när det är unga människor som liksom har hela livet framför sig och när de får gå så länge innan de får rätt hjälp, så får det inte gå till. Liksom. Så det har varit det tråkiga. Det roliga är att jag var ett dygn i Göteborg med Frida som jag har min andra podd med.
Just det, exakt.
Och jag var ju på västkusten i höstas och gjorde en sån här hummersafari och det var fantastiskt. Då var jag i smygen och bara, varför har jag åkt till Gotland i alla år? Jag vet ju nu när jag säger de här grejerna att jag kommer att bli, alltså folk kommer att stå redo och kasta tomater när jag kliver av båten nästa gång.
Precis.
För att...
Ölynchad.
Ja, precis. Så här. Du kan inte promota västkusten om du är gotlänning. För jag menar, Gotland är ju också fantastiskt. Men västkusten är någonting annat. Och nu när vi var i Göteborg, jag har liksom inte haft någon sån här något sug efter Göteborg. Jag har alltid tyckt att så här, man är livrädd var man än går för att man vet aldrig var spårvagnen och bussarna kommer ifrån. Jag får liksom ingen känsla för hur systemet funkar.
Nej. Det är som att gå över en gata i London och man alltid tittar åt fel håll. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men i övrigt då... Vi bodde precis vid centralen, vilket är skönt. Man bara rullar in väskan på hotellet och sen ger man sig ut. Och vi åt och drack så mycket goda grejer så att det var helt magiskt. Och jag blev, alltså så här, för att vi hade inte kollat upp jättemycket utan bara lite så här, okej, vi checkar middag där. Vi tar liksom något litet tilltugg där och dricker något gott glas vin där och går till det där. Men allting var helt perfekt. Och bara maten var så god. Människorna är så okonstlade och trevliga. Och man råkar fortfarande ut för att man...
Bra skämt! Sig...
Ja, Göteborgs skämt. Nej, men att man sitter och att servitören sätter sig bredvid vid bordet när man tar beställning. Men jag kan ändå uppskatta det när man är i Göteborg. Där får de göra det. För det känns inte som att de är så här, du vet, kepsen bak och fram, sätter sig på stolen bak och fram. Nej. Utan mer typ...
Man sitter och pratar. Tugga på en tändsticka.
Ja, exakt. Nej, men det här var liksom naturligt så. Och sen gick vi till en karaokebar som hette The Melody Club. Och de berättade att det här kommer till Stockholm under 2024. Och jag fick också så här, efter jag hade lagt upp på Instagram från den där karaoken från tjejer då, från Göteborg som hade gått på karaoke i Stockholm och bara, jag blev så besviken för att jag trodde alla karaokebarer var som The Melody Club. Och det är de ju inte. Så kommer man in där i ett rum och allting är hypermodernt. Alltså en vägg är bara en stor skärm som är liksom en skärm där till varje låt så är det liksom bakgrundsshow på olika sätt som passar låten. Och sen inkopplade instrument. Så de har elgitarr, bas, piano, trummor, mixstativ,
utklädning,
wow,
peruker. Och sen du vet ett så här modernt system som är lätt att lägga till och QA. Allting är liksom pekskärmar. Och sen pekskärm för att beställa dryck och grejer som man bara
trycker in. Det där är mitt ställe.
Det där, alltså det där, där hallå, är det det vi startar och öppnar? Vi gör en rakt av copy-paste. Det var, alltså, jag måste bara, det var inga så här barnaffärsinstrument. Alltså här har vi en trumma typ. Nej. Det var riktiga prylar.
Riktiga instrument. Riktiga elitärer och bas och allting.
Gud vad häftigt.
Och bara den här känslan av att men, du tar liksom levla upp karaoken till ett steg till. Och du vet sån här maracas och sån här, vad heter de som, ja, jag kommer inte ihåg vad de heter.
En gurka, en triangel.
men det var inte alls känslan av, du vet, nu är vi på skolmusiken.
Nej, utan, exakt.
Utan snarare, vi är ett jävla rockband.
Max Martins inspelningsstudio.
Ja, du går in på liksom, vad heter den, ABBA-studion eller vad fan? Nej, Max Martin, vad heter den nu igen?
Chiron.
Ja, Chiron, ja. Det var den känslan. Och vi var ju bara själva i det där rummet. Men vi höll på i 90 goda minuter. Och ja.
Det hade världen med er.
Vi hade också råkat livesända. Det här hade Frida glömt dagen efter att vi livesände när vi körde en All Saints-låt. Hon sparade inte den livesändningen efter, och det tror jag kanske var bra, men också dåligt, för jag får ju känslan av att vi inte var så dåliga som man tänker att vi var. Men sen när vi tittade på grejer som vi hade filmer där inne, så var det så här som man bara, åh gud, vi trodde vi sjöng så bra och vi sjunger så dåligt.
Nej, men det där är en sån där evig läxa, man lär sig aldrig. Man tror alltid att saker är bättre än vad det i slutändan är. Men jag tycker att det, därför ska man sluta titta igen och utvärdera efter den. Man ska bara stanna i känslan man har i stunden.
Ja,
och ska man lämna minnet där. Ja.
Man ska nog kanske
inte såg det ut när jag surfade? Alltså, ja, exakt. Den.
Det gick ganska bra.
Verkligen.
Jag var jättebra på vågen.
Det är samma när man typ, eller för mig i alla fall, kanske inte för Sofie, men för mig, att jag alltid tänkt att jag är bättre på att åka skidor. Sen när jag bett Kjell och filmer mig, så bara, men herregud, hur fan ser det ut? Alltså du vet, man bara glider ut på skidorna. Alltså, man, ja. Men nej, så det är, jag ser fram emot att de öppnar i Stockholm, och jag kände också så här, det där skulle jag vilja investera i och ta till alla småstäder. För typ så här, på Gotland finns det ingen karaoke. Jo, det finns en karaoke som är så där, du vet, när det är en gemensam scen, som det var när vi var till exempel på Golden Hits. Mm. Men det slutar ju alltid bra. Ja, nej, där blev vi ju.
Ja, du menar när diskjockeyn Mercy kattade oss och stängde av och låt i förtid för att vi var så usla. Var det då du menar?
Ja,
var det den gången?
Ja, exakt. Efter en och en halv minut så slutade låten, och vi hade liksom inte ens kommit typ till refrängen. Kapa den. För att det är ju bara de som verkligen kan sjunga då som står och sjunga. Infallen.
Ja, men i våran grupp så har vi två som kan sjunga, en som inte kan. Så att det var nog jag som var anledningen till det snabba breaket.
Jag tror inte. Du har fel där, Sofie. Och, nej, men bara typ, att tänka och ta det där konceptet till alla småstäder där det kanske bara finns här, två, tre nattklubbar som folk går till och är så pisströtta på. Ibland vill man bara gå ut med sina polare, men ändå få liksom bli serverad.
Mm. Nej, här har du ett koncept som du kan göra liksom franchising av. Typ.
Verkligen, bara öppna i, ja men du vet, Borlänge, Visby, Katrineholm.
Nacka Värmdö.
Mm. Ja. Är det någon investerare som lyssnar så kör med Klara Svensson.
Nej, jag tänkte mer att jag ville gå in i det redan befintliga företaget, inte att jag ska konkurrera med dem, det känns ju taskigt. Men ändå kul om man skulle bli Sveriges karaoke-drottning. Mm. Alltså typ Petter Stordalen fast karaoke.
Men då skulle jag helst se att du odlar så här riktigt bad taste. Jag skulle typ vilja att du tar så här betalda photo sessions där du sitter typ i någon slags tron. Och du har så här superlångt hår. Det har blivit slitet då. Det är inte ditt tjocka hår, utan det har blivit slitet då. Och jättelångt och väldigt, väldigt blekt. Och sen så tycker de mycket starka färger på läpparna. Ja. Och så har du...
Djurmönstret.
Ja, du har börjat odla ett intresse. Mycket djurmönstrat på kläder. Så du har också börjat odla ett intresse för alla de där små, små miniatyrpryttlar som man stoppar i ett glasskåp som ingen får leka med.
Men vet du, jag har... Ja, men det har jag faktiskt redan en samling av. Så där är land. Men sen tänker jag bara, alltså, den stilen jag ser snor rakt av. Mm. Inklusive hår och dålig hårförlängning, det är ju Britney Spears.
Ja, men det, fast jag ser det lite äldre. Jag vill att det här ska hända när du är 55 plus någonstans. Då kan du ta den här pressbilderna liksom, på Sveriges karaoke-drottning. Alltså lite mer som han...
Klara, Sveriges karaoke-drottning, det är jättekul.
Kommer du ihåg han, lille korte farbron, som hade en egen tv-serie ett tag som var jätterik av någon anledning och hade en familj som var med i det här? Lille korta farbror som hade mustasch och han hade dubbelnamn. Kommer du ihåg han som var dödsrik?
Nej.
Svensken?
Nej.
Nej.
Okay.
Det var inte greven.
Då var det väl inget?
Nej. Inte greven.
Nej, jag tror att det kommer behöva bli lite Photoshop på den här avsnittsbilden i varje fall. Klara kommer vara i fokus.
Mm. Och sen att jag går över hela vägen och hittar Klara Doktorova.
Klara Doktorova.
Doktorova.
Mm. Jag ser det.
Det här kan bli bra. Ja, innan vi sätter igång så drar jag bara en snabb då vad jag har pysslat med. Och då känner jag att Tove, du gav mig ett nytt ord idag.
Vadå?
Ditt hette fjällterapi. Mm. Och jag har varit med om lite alpterapi. Mm. Och det var så mycket allt det du sa som jag bara liksom ville kopiera, men också så här, gud vad du satte fingret på det. Jag har också knatat upp i serpentin så där, men på skinn. Så jag var lycklig en sekund där att du hade börjat skinna, att jag hade hittat min skinningkompis. Men det som händer med när man kommer ut på berget och man kommer lite bort från en backe, det där med liksom tystnaden, naturupplevelsen och samtalen. För medans man går upp, det kan ju ta sin tid, för man ska ju ändå få ett bra åk ner, så är samtalen annorlunda, tycker jag. Det är någonting som händer i huvudet. Och så går man tillsammans, man gör något tillsammans, det är också lite jobbigt. Och så har man en macka i ryggsäcken och något varmt att dricka och allt det där som du berättade om, förutom kanske Laila. Jag är inte alltid Laila, men man har ju alltid en guide som också känns som slash livscoach, för att de har levt på berget och har andra insikter och andra erfarenheter och sådär. Men hur mysigt det är med just den här fjäll/alpterapin.
Verkligen. Det är någonting som ger så här, det är alltså, verkligen omedelbar utdelning. Att så här, alltså, det blir så påtagligt med ens litenhet i världsalltet på något weird sätt. När man sitter i den typen av miljö och tittar ut över liksom fjällvidder och bergstoppar och liksom hur stort allt är, hur vackert allt är,
och vilken liten myra man själv är.
Ja, och hur oviktigt allt är, höll jag på att säga. Det är det ju såklart inte, allt är ju relativt, men just där och då, det är en sån skön känsla att också få känna litenheten, att bara fan vad mäktig bara naturen är.
Det är liksom... Men jag tror att det är precis den där platsen som du säger också där, att man kan släppa allt, det är så mycket annat som händer runt omkring, men det känns oviktigt där och då, för att man är bara i liksom sin mitt i naturen aura.
Precis. Det är mycket mer bara här och nu och överlevnadsmode att vara liksom i vildmarken på något sätt. Alltså,
du är Bear Grylls nu, Tove. Praktiskt taget.
Och jag är ju
jag kopplar ihop dig nu med Mike Horn och så får du segla ut liksom, i ingenmans land.
Nej men det är ju det. Många vet ju inte det, men jag och Bear Grylls, alltså jag är ju hans mentor.
Ja, så att,
precis. Jag har ju lärt honom allt jag kan, och det är sånt som kommer till hands när jag sitter i den här typen av hemmamiljöer som berget ju faktiskt är för mig. Är det någon som har druckit urin, så är det ju jag, för att överleva.
Ja. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hörni, vi har lite saker på agendan idag. Men jag känner att det var en sak jag missade från förra veckan, Tove. Och jag har inte hunnit se det här klippet. Men jag tyckte ändå att det skulle vara så otroligt spännande att få höra. För jag såg att du var med i morgonstudion. Och att temat var gruppchats. Etikett, var det ordet ni la upp? Jag tror det. Och så såg jag bara liksom hur de hade satt sin ingress på det här och kände, men det här måste jag få höra. För att för några år sedan när man blev inbjuden i sin första liksom, WhatsApp-grupp så kändes det lite så här exotiskt och kul. Och nu i de här liksom lite större grupperna som ibland blir, för mig är det så här, när vi passerar typ 5 i en grupp och det blir upp mot liksom 20-30, det. Alltså då tycker jag att det adderar sån stress. Det blir liksom, och det krävs någon typ av etikettbok där och då. För att det är mycket saker och ting som händer som man blir förundrad, fascinerad och lite så. Så Tove, jag vill bara höra, vad kom ni fram till, vad sades och vad kan man ta med sig från det samtalet som jag missade från tv förra veckan?
Ja, jag tror jag om någon behöver höra det här, för jag
vill också ha etikett.
Alltså, det roligaste är att ni på riktigt tror att vi har landat i någon form av insikt och vetenskap som man ska ta med sig. Det här var alltså ett ämne vi diskuterade, jag och Marcus Berggren, alltså två personer man inte ska lyssna på i cirka 4 minuter på morgonen. Men nej, det var nog mest att vi liksom mulade rutan med högst personliga åsikter. Men jag tycker ju att gruppchattar som funktion, alltså det finns lite speciala grejer. För man är ju, alltså, jag tycker ju att man, goes without saying, att man håller inte på och mular ner folk i den här chatten. Utan man ska keep it to minimum om man inte har något hemskt kul att säga.
Alltså,
så till exempel sådana här grejer som att någon berättar om någonting som är gjort eller någonting man har sagt eller vad det nu kan, någon berättar någonting. Och sen så ska 8 andra medlemmar i gruppchatten inte svara som är någonting som tar frågan vidare, utan bara bekräfta att så här,
tack!
Ja! Ja. Mm. Hurra! Yes! Gud, duktig! Woo! Det tycker jag, det är sådana här som så här, guys, det här klipper vi bort, det behövs inte. Det finns helt vanliga tummar upp där.
Ja.
Och sen så tycker jag också, och det här är bara jag, obs, jag är ju sträng, och så tycker jag också att man, det är jävligt viktigt, va? Jävligt viktigt. Att man inte håller på och delar upp saker man ska säga i olika meddelanden. Att det blir en notis för varje ord i en mening. Förstår ni vad jag menar?
Mm, ja, absolut.
Alltså att man säger inte, tja, skicka. Läget, skicka. Tänkte på en grej, skicka. Hur känner ni, skicka. Mm. Alltså det där, värst jag vet. Vilket jävla oskick. Man lägger allt man behöver ha sagt i ett och samma lilla meddelande och så skickar man iväg det i samlat.
Mm. Mm.
Det tycker jag vi
kan håller med. Också känna när det blir en sån här gruppchatsgrej, att man kan hoppa över alla de här tjäna läget grejerna. Gå direkt på sak på det.
Mm, absolut.
Ja. För jag menar, du vill ju inte att 5 plus pers ska vara så här, jo men för mig är det bra, eller jag har haft det lite, in och skriv det du ska säga, det här hände mig idag, eller vad tänker ni kring den här grejen, alltså så här, korta ner.
Och det håller ju, det är precis goes to min poäng om att man måste vara överens om att vi minimerar antalet inlägg här, att alla har samma inställning. Man säger det man måste. Och undantaget till det är om man har något jätteroligt inlägg. Man kanske har en god meme som man ska dela. Kul! Alltid välkommet! Mm. Har man något riktigt gott att säga eller ett gott skvaller, kör på! Men om det bara är... Nej, då får nu får du stänga av telefonen. Backa ut i rummet.
Ja. Men det här är nog så här, stressen kommer för mig, för att säga att man har lagt upp eller bort mobilen, och sen så just ju fler det är, desto fler meddelande blir ju också samlade, och man kommer in och bara, nej men nu står det en rund siffra här på 37.
Ja visst.
Och så ska man ta igen det, och så ska man liksom, ja, jag har sett dig, jag har hört dig, jag ska lägga till någonting, och sen, men det finns någonting i också så här, hur många kan få vara med i en slinga, eller hur många slingor ska man ha?
Nej, men, och att det ändrar också etiketten, antalet medlemmar i slingan tycker jag ändrar etiketten. Alltså är man 25, då är det jävligt sträng stämning på att så här, keep it to a freaking minimum. Alla behöver inte bekräfta allt som sägs i denna tråd. Är man 4, då kanske det är så här 4 tajta polare. Då är det lite mer all bets are off. Då får man lite bete sig hur fan man vill. Liksom. Men sen har vi det där också, om det är en gruppchat som man känner att jag inte längre har behov av. Då har man ett litet problem, tycker jag. Det finns ett dilemma där, för att å ena sidan att lämna
är ett statement.
Då står det Tove har lämnat gruppchatten. Det är liksom ett passiv-aggressivt move.
Ja, mute it bara.
Precis, det är nästan det man måste göra, för att alternativet att man ska göra som en stor affär av sig själv om man lämnar. Ja, hörni, det här var ju tråkigt för er, men nu kommer jag kliva ut genom dörren, och det är som att liksom gå på jättestor fest och liksom gå på scenen och meddela, annonsera att då är min taxi här.
Det här var inte tillräckligt
här,
kul.
Nej, taxin är här, och nu, då sätter jag på mitt jacka nu, hörni.
Ja, nej, exakt.
Så den är också svår.
Men jag tycker, för jag har varit med i några sådana där det är liksom så här, där man inte kunde vara med på ursprungsgrejen, och sen är liksom tråden lever vidare i flera år typ. Men inte ens där går jag ur den tråden, utan att man kör en mute och sen liksom alltså det är väl inte, men också jag är inte heller så allergisk mot att ha olästa meddelanden som kanske Tove. För det är kanske precis. Det när man ser att det, så här, det tickar upp att man har 934 olästa WhatsApp-meddelanden. Men jag tror i och för sig att det inte kommer upp om man mutar nu. Då måste du ju aktivt typ gå in i tråden för att det ska stå som... Eller jag vet inte. Jag bryr mig inte om sånt.
Ja, du måste aktivt gå in i appen för att se att det är massa nya i olika trådar.
Ja, exakt. Det står liksom inte på WhatsApp för de trådarna är mute att det finns 434 olästa meddelanden.
Men det är också spännande, tycker jag också, med att jag kan känna igen vissa olika typer, hur de blir i sin WhatsApp-persona. Att det är liksom att det finns så många olika karaktärsdrag och olika sätt att vara som också går parallellt i olika slingor, och också så här, det finns en VA-persona som liksom så här, nej men gud, äntligen har jag en scen att stå på. Där det är liksom så långt och så välskrivet och så liksom, man bara, det här har ju du filat på hela dagen. Och jag gör bara liksom en liten tummen upp på det här, eller jag har bara liksom det där. Jag tycker att det är spännande bara. Jag tycker att det är spännande. Därför var jag så nyfiken på vad som sades under detta inslag. Men då det finns något att göra här. Det finns en etikettbok att skriva.
Men jag tror att Tove känns ju... Både jag och Tove är nog clownen i trådarna.
Men Tove, det blir alltid mer, roligt när ni skriver någonting.
Ja, men så Tove är mer meme-clownen och jag är mer overshare-clownen.
Alltså att man helt plötsligt då, liksom, typ, skriver någonting som, ja, men jag bara tänkte typ i din hypotråd, Sofie.
Ja, den bara, som jag aldrig fick se tyvärr.
Nej, när man kommer på sig själv efter, bara, varför har jag skrivit det här liksom, som bara är så här typ, jag vet inte fan vad konstiga grejer och liksom, inte könssjukdom, men för det har jag nog inte haft någon, men på den nivån typ. Att man bara, oj då,
här, ledsen att jag är sen, jag hade en riktig klåda mellan blygdisarna, men nu är det åtgärdat.
Ja, men det är typ på den nivån jag har skrivit liksom någonting i den tråden, när man efteråt bara, men folk måste ju tro att jag är ett jävla freak.
Men jag tänker så här, att på samma sätt som man kan göra de här fotoalbumen från sitt liksom, ja, mobilalbum, att det kanske finns något här att liksom printa ut en bok i, så här, när slingan är klar, då bara, vill du ha den här boken?
Oj, det är ju jättekul ju.
Alltså nu hade jag gärna velat ha min möhippe slinga i en litet format till exempel. Eller mini liksom, ni förstår, såna här små böcker som barnen kan köpa i kassalinjen.
Men då ska man också komma ihåg att det är ju ganska få meddelanden. Alltså det är ju mycket rol som händer i såna, men det är ju ganska få meddelanden som är rol. För oftast i såna här slingor så är alltså 80% logist, alltså vad heter man, logistik. Det är bara vilka kunder, jag 28:e, här är jag, alltså sånt som man bara,
sånt
det är inte
man
kul att gå tillbaka,
måste få AI utrensas, AI bara så läser av och bara det här var det roligaste i den här slingan, det går vidare till tryck.
Eller typ att man plockar bort just lite såna grejer, men ändå så kan det ju vara kul att se så här hur saker och ting har tagit form. Och säkert om det är liksom i den så här innersta planeringsgruppen, säger att det finns ju en som är där, det kanske alla som är immuna med, men så kanske det finns en för dem som bara anordnar, typ så här, hur tog det här form och varför liksom bestämde man sig, tog man de här besluten?
Och
vad var det för
få
beslut som liksom var så här, nej, det där kommer nog inte passa Sofie, alltså det känns inte som att det där är Sofie, eller det här måste vi göra bara för att det är så långt ifrån henne som möjligt, så hon kommer få total panik typ.
Är jättekul. Förra veckan så var det tre saker jag tittade på som gjorde att jag fick problem att sova. Och de tänkte att vi ska gå igenom nu. Och vi börjar med den första, som tydligen skapade så mycket frustration i min kropp så att det var svårt att sova. Och det är ett socialt experiment som nu också når tittarsiffror grand. Ni har hört talas om det. Det heter Love is Blind. Herregud, vad är det som jag, och då vet ni ju också, och ni lyssnare som har varit med ett tag, att den här typen av tv-format är inget jag brukar gå igång på, utan nu är det någonting som har fått mig helt fast den här gången. Och jag lämnar över till liksom Klara och tv-kollen här i ett eget 30 plus 3 var koll. Men alltså, vad är det i detta experiment som gör det så spännande? Och det här, det går inte att sluta titta.
Nej, det är en bra fråga. Jag tycker faktiskt att svenska säsongen, i början, första avsnittet, så känner man så här, men suck vad tråkigt. Men sen liksom växte det ju jättemycket. På något vis. Så jag tror att ingredienserna finns ju där, även om det är väldigt extremt ju. Men det är ju väldigt sårbart. Alltså så här, att tänka att Love is Blind, att det är det som är själva experimentet, det vet ju alla inte är sant.
Nej.
Det är ju bara ett sätt för dem att få göra en typ av dating-tv. För kärlek är ju aldrig blind. Om det är så när de kommer ur de där kapslarna, om de inte känner instinct attraction. Om det inte är två som bara så här är verkligen helt icke-utseende fixerade. Även då är det så här, men hur doftar den här personen? Hur liksom, hur kysses den här personen? Alltså så här, det måste finnas en omedelbar...
Det är så många andra ingredienser, ja.
Ja, och har de inte det när de kommer ut och ses för första gången där inne i frieriet, så då är det ju kört.
Men sen är det ju modifikation. Det finns ju alltid, alltså ja, jag håller med på jättemycket, men det är inte så här, har de inte det när de ses efter frieriet så är det kört. Alltså det finns ju verkligen såna här bevis, alltså i motsvarande format så finns det ju, jag bara tänker på en gammal så här amerikanska versionen av Gifta vid första. Och det var en man som hette Doug och hans tjej som jag inte minns namnet på, men som var så här, hon var urvacker och han var så här, men inte så vacker liksom att se på vid första anblick. Och hon var superförfärad och sen så visade det sig liksom långt, alltså hon var så oskön mot honom och hon var så förfärad och allt var så jobbigt och det var liksom, hon var så, ville bara därifrån och man var bara så arg på henne och han var så underbar, han var så ljuvlig, så charmig och så rolig och så varm och så tålmodig och till slut så händer ju någonting i henne och det är liksom, någonting klickar till. Och det tar jättelång tid i det experimentet liksom. Men så småningom så klickar det till och sen är det som att hon fattar att så här, men herregud, det här är ju verkligen den människa jag behöver. Och de här människorna, Jamie heter hon förresten, de här människorna är alltså fortfarande gifta och har barn idag. Och det var liksom ingenting som var omedelbart. Det tog jättelång tid liksom. Det var liksom en ren aversion från början.
Det tror jag är väldigt ovanligt, men det kan ju vara
det
typ
tror jag
som
med.
Men det finns alltså arrangerade äktenskap förr i tiden där liksom folk gifte sig och sen så växte kärleken fram över tid såklart. Men jag tror ändå att även om hon var så då inställd på att, eftersom hon själv kanske var så här snygg, att hon ska ha en snygg kille. Men jag tänker att de andra ingredienserna måste ju ha funnits där, typ som att hon tyckte att han doftade gott, att han hade liksom ändå skärmen. Men det är ju hennes bild av hur en partner ska se ut som sätter krokben för henne och hon kommer över den tröskeln. Och sen är det ju kanske lite framklippt också så här, för produktionen kan ju göra väldigt mycket med väldigt lite.
Ja,
bara
verkligen.
Hur de liksom ljudsätter och hur de och tar vissa sig och sen väljer bort alla andra grejer.
Absolut.
Att hon typ i det kan säga då efter första mötet att så här, för jag även när jag kommer tillbaka till hur mycket jag tror typ att doft så jävla viktigt i val av partner. Och det är en form av attraktion. Att man känner...
Absolut.
För annars så blir man ju äcklad.
Ja.
Om inte den här...
Doft är så fruktansvärt viktigt.
Ja. När man insupar den andra personens doft och känner så här, det här är... hur typ snygg eller hur rolig den personen är. För mig, där dör det. Om det inte... Om den inte finns att man... För jag dejtade en kille ett tag och jag var ju typ jättekär i honom utifrån alla andra aspekter. Men han hade ingen doft. Alltså han hade ingen doft. Jag kommer ihåg en kväll när vi satt och snackade till en kompis och han var med. Och han bara, jag doftar ingenting. Och vi luktade på honom. Och vi bara, nej, du har ingen doft. Och han bara, jag existerar inte. Jag finns inte. Jag har ingen doft. Det är så jävla sjukt. Och det var ju liksom lätt för mig sen när liksom det inte funkade och bara så här, nej men jag fick inte den där, typ som första gången jag träffade min pojkvän Aje och så här bara kramade honom och bara doften, eller David. David är ju kanske så här, utseendemässigt inte den killen man hade stövle fram till på krogen, men när jag kände hans doft så var det så här, ja, och Kjell bara så här, det här är liksom den finaste doften jag har haft i min näsa, typ.
Ja.
Nej, men jag fattar. Nej, men alltså att det blir populärt ett sånt här, alltså att man fastnar, det tycker jag är så rimligt, för det är så jävla allmänmänskligt. Det finns ingenting så urmänskligt som längtan efter kärlek. Det kan alla relatera till liksom.
Ja,
och att se någon då liksom bära sitt hand, sitt hjärta i handen. Det blir liksom det är väldigt fascinerande och det är alltid spännande och det är alltid relaterbart liksom. Men sen finns det ju också andra grejer som är så här...
Det är så plågsamt också.
Det hör ju liksom produktionen till att det ska vara lite cynisk casting. Att man liksom bäddar för liksom missförstånd eller för liksom... Jag menar, det är en person som är med nu. För jag måste säga att jag tyckte att det var bra redan första avsnittet, den här svenska versionen. Jag var fast direkt.
Nej, men det var det som hände, exakt. Jag var också...
Men det är ju vissa man märker liksom som man bara... Men det är klart att de vet att den här personen är superproblematisk. Han är ju castad för att han är problematisk. Och det är klart att det finns en cynism där som man kan ha åsikter om liksom. Och
tänker du på Sergio nu?
Jag tänker inte på Sergio.
Tänker du på Kristoffer?
Jag tänker inte på Kristoffer, men jag tänker verkligen på Sergio. Nej, men och det har ju formatet till, och där får man ju liksom, det finns ju någon märklig balans i liksom så här, vad det är upp till. Det, jag menar, det här är folk som är, de flesta är liksom runt 30 år, det är vuxna människor, så formatet är inget nytt, de flesta vet vad det liksom går ut på, har sett förlagor, alla vet att det finns liksom risker med det här och man måste avgöra själv, alltså som alla vet lite vad riskerna är liksom, så att någonstans så måste det ju vara ett individuellt ansvar liksom, att så här, det här kan bli vad som, det kan bli kanon, men det kan också bli jättetokigt liksom. Det finns ju en produktionsbolagscynism, den går ju inte att från gå liksom.
Nej, verkligen. Nej, och jag tänker också precis som du säger att så här, de har ju castat, men är det också för att man ska liksom kunna se och läsa och titta och bara så här, okej, det där är ju ett exempel på en sån här personlighetstyp, eller det där skulle jag liksom. Ja. Det är en snäll tolkning.
Ja, det tror jag.
Men en grej som jag bara tänker på är att folk måste typ lugna sig lite nu, för att jag ser så mycket dömande och jag ser så mycket typ så här, jättemycket skit mot Sergio, jättemycket skit mot Kristoffer, och där man är lite så här, fast de är också människor och de har liksom suttit där och de vet ju också, för jag vet ju hur det funkar när produktionsbolagen sitter där och försöker liksom driva på en liksom storyline och att så här, och de väljer vad de tar med och så där, man bara känner att det är riktiga människor som ska fortsätta leva sitt liv, och visst, ja, det är ju såklart att man riskerar om man ställer upp i något sånt här att saker och ting kan vändas mot den. Och jag kan, om man tar till exempel bara Kristofferfallet, jag tror att det finns, ja, för jag har stött på sådana killar i livet som tror att man gör allting, man vill liksom vara en så här fin partner, man vill vara omtänksam, man vill liksom ge massa komplimanger och sådär. Men Kristoffer känner jag mer att han i det här experimentet är mer kär i kärleken än vad han egentligen är kär i Katja. Han är så liksom inställd på att han vill att det ska lyckas. Så att han ser inte henne för den hon är. Han tar inte in hennes liksom kroppsspråk och reaktioner i det. Och sen, för det jag tänker med den typen av kille, och det kan jag kan ibland se sådana tendenser hos Kjell, att för det hade vi lite tjafs senaste helgen, för det kan ofta vara så här, om jag ber Kjell om en tjänst typ så här, om man ligger sjuk och bara, kan du komma upp med en knäckemacka med typ exakt de här grejerna på, och så kommer han upp med en knäckemacka som är någonting annat och som han serverar fint och det är jättegulligt och allting, men vi kommer tillbaka till att det är så här, fast du vill gärna göra mig en tjänst, du vill gärna göra någonting fint för mig, du vill liksom vara den här perfekta partnern, men när du inte läser det jag faktiskt skriver, det jag har bett om uttryckligen och skriver i detalj, när du hoppar över det steget, då känns det mer som att du vill göra det bara för att du vill framstå som den perfekta partnern istället för att faktiskt vara det. Och där tycker jag Kristoffer träffar rätt in i den typen. Som...
Ja, men jag tycker man får känslan av att han försöker, det är klart att han märker från start att så här, det är inget kraftigt motjuck han får, men han får ju fortfarande något juck, för de är intima direkt liksom, de har sex tidigt och liksom allt det här, så att han får ju någonting som får keeps his engine running, och sen är det klart att han märker att det är så här, hon ger inte vad han ger ganska early on tror jag, men att han tror att han kan fylla ut den tomheten eller den tystnad, det rummet liksom, med att vara super assertive själv, han tror att han kan kompensera genom att själv vara liksom översvallande övertygad och liksom bekräftande liksom. Och det är ju det som är så här, det är också, det finns en allmänmänsklighet i det också liksom, att så här, även om alla inte går till den extremen han gjorde, så finns det ju någonting att relatera i det där också, att man tror att man kan övertyga med sin egen övertygelse liksom.
Ja, verkligen.
Men jag tycker man, alltså Kristoffer känns ju mer att man vill bara så här, hoppa in i hans huvud och coacha honom att så här, du har så goda intentioner, du vill så väl, men du allt du gör nu ger motsatt effekt. Det är liksom
verkligen. Alltså jag tänker på honom också, att han har ju, jag hoppas att han träffar sin person, och de pratar ju mycket om så här kärlekens språk i det där, vilket jag ibland kan känna lite så här fånigt, och bara så här, mitt kärleksspråk är fysisk närhet, eller det känns som Kristoffer säger ju verkligen så här, men komplimanger och liksom
words of affirmation.
Verbalt. Ja. Och han ska ju träffa någon som är precis som han är det. Och som är liksom mitt hjärtas fröjd och evig längtan. Puttinuttigt, gulligt och sådär. Och i det fallet så tror jag verkligen på det. Men jag tycker ändå det är intressant det där med när människor bestämmer sig för att de ska vara perfekta partners men inte tar in hela vägen. Alltså säg så här, exempel. Nu säger jag inte att Kjell gör så här, för nu, det var lite överdrivet av mig att ta honom som ett exempel för att han kommer med skivet leverpastej istället för bredbar. Ni har skrivit bredbar leverpastej. Och han kommer med skivet.
Ja, vi kan också se det Anna.
Nej, men det är väl, så här, väldigt ofta, om jag skriver exakt så här den här grejen. Men jag bara tänker typ, det var ju den där grytscenen när Katja står och gör gryt. Och han är så här, men jag kan göra frukost till dig. Hon bara, men jag står här och gör, jag vill bara äta min gryt. Ett exempel på det här då. Okej. Säg att man säger till sin partner, gud jag är så sugen på havregryt. Och så kommer partnern och bara, kolla, nu har jag gjort sån himla fin risgrynsgryt till dig. Jag är liksom, alltså så här, och du vet, så här, entusiastisk, liksom, nästan som en humbalp och bara, jag gör det så fint för dig, jag gör det så mysigt för dig. Och sen så här, i slutändan bara, jo, men du har inte lyssnat på vad jag faktiskt har önskat, vad jag har sagt. Alltså, det tror jag är jättevanligt i relationer med både kvinnor och män som liksom inte tar in eller ser och lyssnar. Och det behövs ganska lite för att vara en gullig, omtänksam partner. Men man måste också ta in det den andra faktiskt kommunicerar.
Ja, men precis. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag håller verkligen med. Men sen finns det ju verkligen också, det finns ju en balans i det där. Att så här, som mottagaren så måste man ju också ibland bara gå till så här, vad intentionen är. Och bara, det var inte exakt det jag bad om, men fan vad jag ser hans effort. Liksom. Vad fint. Och på samma sätt som man inte kan utgå från att allt jag gör för personen i fråga kommer uppskattas för att jag har gjort en effort. Även fast personen i fråga verkligen inte har bett om det här. Liksom. Att det, där måste man också hindra sig själv att så här, alltså, bara för att jag tycker att jag är god är det inte säkert att det är det här personen i fråga ville ha eller behövde. Eller liksom, alltså, så här, det finns ju en balans i det där. Liksom. Mm. Men sen, jag vill säga också till Sergios försvar att det är, så här, nej, det är klart att han är otroligt lätt att tycka en massa saker om. Liksom, att så här, men herregud, gud vad han är narcissistisk och gud vad han gör sig och gud vad han är obehaglig och gud vad han är manipulativ. Men det är också väldigt uppenbart några avsnitt in att så här, fast gud vad det här kommer från en trasig kärna. Liksom. Alltså det är en djupt osäker person som också bara liksom är en liten människa där inuti. Ja. Liksom. Alltså man vill ju också, alltså man måste ju påminna sig och komma ihåg att även det, liksom, det finns ju en djup mänsklighet i den osäkerheten också som ofta tar sig uttryck som är inte särskilt sympatiska eller konstruktiva eller gör den här personen några tjänster liksom, och gör dem svåra att leva med och så. Mm. Men som också kommer från någonting vi alla kan relatera till. Alltså, jag är övertygad om att han har säkerligen samma längtan som alla andra efter att få älska och bli älskad. Liksom. Men han har ett stukat sätt att ta sig an liksom, hela liksom, kärleks- och partnersbiten. Liksom, som
ja, men han
gör
känns
det jävligt svårt.
Rädd för kärlek. Han har varit liksom, han är ju naggad i kanten. Han har säkert varit med om några sådana tillfällen. Eller, och det gör ju att när han är så här, amen, three times and I'm out. Men att det som också är ett sånt förlåtande drag, tänker jag, är ju att när han väl då träffar Amanda så här, redan instinktivt att det är den första han säger sitt namn till. För när han kommer in med de andra tjejerna, min analys, för jag såg om första avsnittet igår bara när jag ser hur många som skriver skit om Sergio. Mm. Min analys av det är ju att han också... Jag kan tänka mig typ när han sitter där och han har den här liksom så här Stockholmsdialekten, om han säger direkt då att han heter Sergio och han märker att den som sitter på andra sidan, för hans försvar till Amanda var att han inte har sagt namnet till de andra för att ett barnsligt beteende möts med ett barnsligt beteende tillbaka, och det är då han har vägrat sagt sitt namn, att han har upplevt att det här är tjejer som kanske dömer honom bara om han säger att ja, men jag heter Sergio och jag är från Colombia bakom en vägg. Att så här, när man är liksom pur svensk som vi, att tänka att sånt inte faktiskt ger förutfattade meningar om en person som man dejtar. Och det, nu är det ju min tolkning av det. Men sen också när han väl då, när han säger direkt med Amanda typ så att du känns så trygg och lugn. Och hon bara, det är mitt signum. Mm. Att han ändå, när han då står framför en person som liksom
känns så här jättestabil. Att han kan se det och verkligen välja det och inte fortsätta välja liksom, ja men fuck girls typ. Det tycker jag är fint och det känns som att han...
Ja, men det säger ju någonting även om hans längtan liksom, även om hans...
Ja, och att det är ändå typ så här, att det är en resa som han gör. Och sen när han får se henne och ser också att hon är liksom, alltså du vet, typ en av de snyggaste tjejerna man har sett. Hon är så vacker.
Ja, hon är så sjukt vacker.
Då blir ju han rädd igen när hon bara, nej men jag ger inte dig någon ring. För den vill jag att du ska få... För honom blir det en typ så här, du vet, så kallad red flag då. För han tänker, nej men gud, nu börjar det kännas här. Och det här kanske jag kommer förlora och jag pallar inte det. Och då vill han backa rummet, typ.
Men alltså vi hade ju nästan kunnat ha ett helt avsnitt här om Love is Blind, känner jag. Alltså det finns så mycket att säga. Så att det är inte bara jag som har blivit triggad helt enkelt.
Nej, det, jag tycker att, men jag vill säga att jag tycker också att det är välproducerat. Jag tycker om det här programmet och jag kommer fortsätta titta. Det vill jag lägga till.
Ja, nej men samma här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag hade ju tänkt att dra två punkter till här med saker jag tittat på som fick mig att sova dåligt. Vi kommer kanske bara hinna med en till. Och det är då Snöns brödraskap. Det kom ut en Hollywood-produktion 1993 som hette Alive. Och jag minns när den kom hur fascinerad jag var och hur jag började älska filmer som var based on a true story. Och för er som har dålig koll på den här storyn så är det då ett rugbylag från Uruguay som kraschlandar i Andernas bergsmassiv. Och det här är vintern 1972. Och sen så får man liksom följa hur de lyckas överleva på vin, choklad och... varandra. Och det är så men det är så fascinerande och också så här hur produktionsmässigt det har liksom blivit bättre nu när man liksom gör ett nysläpp på det här.
Den är så jädra välproducerad.
Den är ju så välproducerad och också när man tar upp så här ung skådespelartalang. Man liksom så för min del i varje fall, jag känner inte igen ett enda ansikte, men jag blir... Jag vill bara veta mer om alla. Det är också så här, de unga talangerna, att få göra om liksom en sån här klassiker. Men också göra den liksom ett steg till, jag vet inte om man ska kalla det kittlande, men ändå så här, ja, svårt att släppa. Det var väl det som fick mig att sova dåligt. Revbenen, bröstkorgarna. Man bara var ni tvungna att ta med den klippbilden? Det är alltså så då, som alla vet redan liksom i introt här, att de kommer ju bli tvungna att äta sina vänner, men att de liksom tar det så långt i produktionen också, att man förstår att de liksom rensade
Men jag förstår det som, för att jag har inte sett klart den här filmen nu, för att det är så fruktansvärt mycket ångest, för jag såg ju redan en live då när jag var liten. Och det är ju en otrolig ångest. Men jag har läst ganska mycket om det runt omkring också, samtidigt som jag började se den här filmen på Netflix nu igen. Och jag förstår det som att de också hade en pakt att, men de människorna som dog efter kraschen hade sagt till de andra att så här, ni får äta mig.
Ni har
Och där tänker jag också, för att jag såg för ett par år sedan, det finns en film som handlar om Holodomor i Ukraina. Det var ju under, jag tror 30-talet, när Sovjet stal egentligen Ukrainas hela skörd. Så Ukraina blev utan. Det var kanske uppemot 6-7 miljoner människor som dog av svält i Ukraina. Och där var det också väldigt vanligt med, vad heter det?
Kannibalism.
Ja, och att typ så här, föräldrarna fick välja ett barn som de dödade för att ge mat till de andra barnen på den nivån. Det är så mörkt, det är så fruktansvärt mörkt. Men det finns en spelfilm om det som är med en av mina absolut snyggaste skådisar, som också är redhead. nu ska vi se här. Skådisen heter ju James Norton, ni vet. Han är jättebra på att spela skurk, han är väldigt snygg. Men han var med i en film som hette Mr. Jones. Den tycker jag att ni ska se. Den är också väldigt mycket ångest.
Ja, hörni, alltså, nu börjar det ta slut här. Men mitt sista tips, om du inte vill sova, så titta på Macchiarini. Det har kommit två stycken olika dokumentären på Netflix. Och sen så är det väl en mindre spelfilm som har släppts, det vet jag inte var, men som heter Dr. Death. Men om liksom forskaren som jobbade på Karolinska institutet och opererade in plastluftstrupar på sina patienter som nu har blivit dömd. Men
sitter han i finkan nu?
Jag tror han fick 3 år och att han dömdes 2022. Så att det borde han göra. Men jag såg då själva dokumentären där man också intervjuar två av hans ex actually. Men kvinnan som lever med honom när det här uppdagas. Och det är ju, om man ska liksom prata socialt experiment och personlighetstyper, men det här är ju liksom en psykopat på alla plan. Liksom jobbmässigt, det gav ett sånt tryck över bröstet att titta på det här. Så att, det var mitt sista tips för sömnlösa nätter i januari. Och med det så måste vi tyvärr sluta idag. Jag hade massa annat, men det kanske kommer i nästa avsnitt.
Men är det inte sjukt också att hon då gjorde, hon var väl journalist och gjorde den...
Exakt, för NBC. Det var inte klokt. Och att han liksom plockar henne typ för att hon är journalist och ska berätta hans liksom success story. Vilket gör att det är så ännu mer beräknande.
Ja, för att han hade väl ändå varit lite talented Mr. Ripley liksom länge. I hela vägen genom hans karriär. Liksom, alltså verkligen skärmat sig in i alla möjliga och omöjliga positioner. Liksom.
Absolut. Ja. Att det går så långt. Och också så här, när man får följa vad som också faktiskt händer dessa patienter. Att det är inte bara det att de dör, utan det är ju en sån tortyrdöd de går till mötes. Eftersom de ruttnar liksom inifrån i liksom luftstrupen som gör att de... Ja, men liksom en av patienterna ligger ändå 4 år på Karolinska. De får rengöra strupen var fjärde timma. Alltså det är liksom en sån ångest i det, så att jag liksom... Nej,
det är... fan.
Jag vet inte hur vi skulle liksom sluta på en sån här good note. I liksom regn, storm och måndag och allt. Men,
det är en nugget vi tar in i den här dagen. Om att ruttna inifrån.
Fortsätt att lyssna på 30 plus drevar. Det är jättemysigt. Puss och kram då, hörni.
Hej.
Puss och kram.
En podd från Aller Media.